Så låt oss be tillsammans ifrån Matteus 6 och 9 till 13. Fader, eller så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Detta är mallen och vägledningen som Jesus gav för en man, du och jag, ska be. Det är inte med exakt med dessa ord, men de här är en vägledning för all den bön vi som kristna ska be. Och som ska ha fokus. Och dagens predikan kommer just fokusera på en vers av de här. Och det är vers 12. Där står det så här. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är dagens vers. Och nu vill jag be tillsammans med er ännu en gång. Tack Herre för den här möjligheten att träffas och samlas. Tack Herre för den snön som du sänder. Och tack för det ljus som den skänker oss här i mörkret uppe i norr. Tack för den här dagen. Tack för ditt ord som vi kan få läsa och ta till oss av. Och tack för din heliga ande som du utgjuter över oss. Och har gett oss del av, som uppenbarar och hjälper oss att förstå. Jag ber nu Herre att du utgjuter din heliga ande över mig. Så att jag kan predika ditt ord på ett gott och bra sätt. Och att du utgjuter din heliga ande över församlingen och de som är här. Alla. För att de ska få mer av dig och din heliga ande. Och att du verkar i dem, ger dem förståelse och arbetar på dem. För du vet bäst vad som varje människa behöver, Herre. Tala till oss idag. Genom ditt ord. Och genom din heliga ande. Amen. Det första ordet som står i versen här. Och kopplar ihop bönen med föregående bön. Som var: ge oss idag vårt bröd för dagen. Och på samma sätt är det här också en bön vi behöver be varje dag. En daglig bön. Förlåt oss våra skulder. I alla fall jag gör misslyckanden, fel, dåliga saker. Det vi kallar för synd. Flera gånger om dagen. Därför är det viktigt att vi vänder oss till Gud och ber om förlåtelse för det vi märker är fel och synd. Vi behöver det varje dag. För om vi ser någonting som vi gör fel och inte gör något åt det, då slutar vi att formas. Då blir vi hårdare. Men nu ser vi någonting över fel, ber om förlåtelse för det och slutar upp med det, omvänder oss ifrån det. Då fortsätter Gud att forma oss. Och det är något som man i kristna sammanhang brukar kalla för daglig omvändelse eller helgelse, den processen. Och den vi vänder oss till, det är Gud Fader som är i himlen. Han är nära oss. Han är vår far. Den perfekte fadern. Och han är det som vi ber till och vänder oss till i vår bön. Jag tänkte läsa psalm 64 tillsammans med er. eller psalm 65 är det. I psalm 65 så står det så här. Jag läser de sex första verserna. För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Gud, Fader i himlen, hör vår bön. Det är honom vi vänder oss till. Vi vänder oss inte till en Gud som inte hör oss, som inte älskar oss. Vi vänder oss till en far i himlen som hör oss. Och det är han som ger förlåtelse. Det är han som bönhör oss. Han är vår frälsningsgud. Han är vår tillflykt. Han är den enda tillflykt som finns. Alla andra tillflykter håller inte. Men han håller. Han är den enda guden som finns. Det finns bara en gud. Han är skaparen av hela världen. Han är kungen som regerar. Det är därför vi kommer inför honom. För det är bara han som kan ge förlåtelse. För han är den som härskar. Han är den som är kung. När Mose gick upp på berget för att få några nya stentavlor efter folkets synd mot Gud, så mötte han Gud där uppe på berget. Och Herren Gud talade om sig själv. Och han använde dessa ord ifrån Andra Mosebok 34. Andra Mosebok 34 och 6. Vers 69. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelser, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärningar drabba barn och barnbarn. Ja, tredje och fjärde släktled. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Och han sade: Herre, du, om jag har funnit nåd inför dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fast ändet är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel. Det är Gud som är barmhärtig och nådig. Det är han som är sen till vrede, stor i nåd och sanning. Det är till honom vi kommer, som Mose gjorde, och ber om förlåtelse. Samtidigt som Gud är god och nådefull, så är Gud rättfärdig och god. Han låter ingenting bli ostraffat. Ingen synd blir ostraffad. Hur går det ihop? Guds barmhärtighet och nåd, Guds rättfärdighet, han låter ingenting bli ostraffat. Jo, någon annan kan ta straffet. Om vi tänker en rättegång i Sverige, så händer det ibland att en oskyldig man kan bli dömd för någon annans brott. Straffet ska utdelas, men någon annan får straffet. Det var lite samma sak som judarna gjorde innan Jesus kom. fick ett djur ta på sig skulden för synden som människan hade gjort. Och djuret dödades för att den bar skulden för synden som människan hade gjort. Det läser vi till exempel om i Hebreerbrevet 9:22. En liten kort sammanfattning på något sätt. Så renas enligt lag nästan allt med blod. Och utan att blod utges, ges ingen förlåtelse. Så innan Jesus kom så offrade man djur. Dödade djur för att få sin synd förlåten. Men dessa djur, det är ju inget perfekt. De valde ju inte att ta på sig skulden. De bara fick den. Det är ofullkomligt. Och det var därför man hela tiden fortsatte med de här offrarna. Man offrade år ut och år in, år ut och år in. Hela tiden fortsatte man att offra. För att det var mer en påminnelse om att jag skulle egentligen ha dött. Men nu dog djuret istället för mig. Det påminde en om att det här var mitt straff. Men så kom Jesus. Han var fullkomlig. Han valde själv att ta på sig straffet. Han gick in, tog straffet på sig och dog för oss. Och det är grunden till all förlåtelse. I Efesebrevet 1:7 så står det om Jesus så här: i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Jesus tog nämligen straffet på sig. Straffet som vi skulle ha. Våra synder. Frivilligt levde han perfekt och dog för oss. Detta är grunden för all förlåtelse som Gud ger. Till oss, till mig, till dig och till alla andra som vill ta emot. Bönen gick så här: och förlåt oss våra skulder. Det står inte mig, det står oss. Det är vi. Vi ber tillsammans. Och när jag ber ska jag även tänka på de andra. Vi är så individualistiska i Sverige att jag tänker att jag är själv och jag berörs inte av några andra och jag är frikopplad från hela verkligheten på något sätt. Det är en liten punkt här. Men så är inte verkligheten egentligen. Det är bara vi i Sverige som har på något sätt tänkt ihop det lite och tänkt fel. Vi hör ihop. Vi hör samman. Och därför uppmanas vi även att be tillsammans och be för fler än oss själva när vi ber. Ett gott exempel på det här, ett ganska långt exempel, det hämtar jag från Daniels bok, kapitel 9. Daniel har läst en profetia om att Gud ska visa nåd mot sitt folk. Och då börjar han be. Och i kapitel 9 och vers 3 så står det så här: jag vände mig mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: o Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat på dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar och furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med judamän och Jerusalems invånare. Hela Israel, både det som bor nära och det som bor långt bort. I alla länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig. Sen hoppar jag vidare lite. Daniel fortsätter och bekänner sitt folks synder. Och tänk nu att han räknas ibland som en av de rättfärdigaste i hela Bibeln, förutom Jesus som var perfekt. Men han bekände inte bara sin synd, utan det synd som hans folk hade gjort mot Gud. Och i vers 15 så fortsätter han så här: och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egypten, Egyptens land, med stark hand, och gjorde, och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga, men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit i smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom. För Herrens skull, böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna. Och utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud, till din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Det är Daniel. Han ber inte bara för sig själv, han ber för sitt folk. Han säger: vi har syndat, förlåt oss. Och han ber kanske framförallt för alla andra. Han ber för den grupp han tillhör. Vi som kristna är ett folk. Vi är en grupp. Och då är vi kallade att be som en församling, som en kropp. Det är oftast en bild som används om en församling och alla de kristna. Men vi kan be som fler grupper. Vi kan be som svenskar, om vi är svenskar. Vi kan be som afghaner, för vårt folk som afghaner. Vi kan be som Älvsbybor, för hela Älvsbyn. Vi kan be som människor, för hela mänskligheten. För vi har del. Jag bor i Sverige, jag är svensk, jag är del av Sverige. Då är det på något sätt också, har jag också en kallelse att be för den gemenskap jag är en del av. I min familj, i min församling, i mitt samhälle, i Norrbotten, i Sverige och i världen. Och lägg också märke till att i Daniels bön är grunden för bönesvaret vad Gud har gjort och vad som finns hos Gud. Inte vad han har gjort eller vad folket har gjort. Det är nåd. Den beror inte på oss, den beror på Gud. Och förlåt oss våra skulder eller synder. För att be om förlåtelse så behöver man lägga märke till sin synd. Jag fortsätter med första Johannesbrev 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan för hela världen. Det finns förlåtelse och nåd att få. Först behöver vi bara se vad vi har gjort för fel. Vad det är för elakt vi har sagt, tänkt eller gjort med våra händer. Vad som är fel eller ont eller syndigt, som man kallar det i Bibeln. Ser vi vår synd, kan vi bekänna den. Vi kan erkänna att det här var fel. Förlåt Gud för det här. Och sluta upp med den så gott vi kan. Ångra oss. Och om vi gör det, då finns nåd hos Gud. Och det här gäller oss alla. I Romarbrevet 3:23, där skriver Paulus så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla. Det gäller oss alla. Det gäller mig, dig, alla de som inte är här också. Alla inräknade. Alla har syndat. Jag tänkte nämna två saker som kan hjälpa oss att se vår synd. Det ena är att läsa Bibeln och se vad Bibelns ord säger. Är synd, vad det är för någonting som är fel, vad som är rätt, vad som är gott och vad som är dåligt. Det hjälper oss. Men vi kan också få hjälp genom att se hur vi bedömer andra runt omkring oss. I Matteus 7:1-5 så talar Jesus om att döma eller att inte döma. Han säger så här: döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter upp ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur skulle du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så kommer du se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Vi människor har oftast lättast att se vad andra gör fel. Och ännu mer särskilt om det är någon som gör något elakt mot oss. Då har vi väldigt rätt för att säga: det där, det är fel. Det är syndigt, det är ont. Och där, när vi börjar se hur vi ser på andra, börjar vi använda samma mått som vi använder för andra. När vi mäter upp och ser på oss själva, då tror jag vi snart kommer börja se de synder vi bär på och som vi behöver omvända oss ifrån. Om vi börjar att bedöma oss efter samma mått, då skulle inte det hjälpa, så kan vi alltid vända oss mot Gud, se på Jesus och han levde och bedöma vårt liv och se vad det kommer till korta inför ett perfekt liv fullt av kärlek och nåd. Versen som jag predikar om är ju den här: och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Så som vi förlåter dem, och så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Låt oss smaka på de orden lite. Det är så lätt att vi ber om förlåtelse, men vi glömmer bort den här andra. Jag vill ha förlåtelse för vad jag har gjort, men när jag ser vad de som har gjort mot mig, då är det mycket lättare att tänka, nej, jag vill inte be om det här också. Det ingår i bönen och vi kommer inte ifrån det. Vi människor vill så lätt få del av saker utan att kanske ge vidare. Men det går inte att skippa det här. För det är en del av vad det innebär att ta emot förlåtelse. Det är att ge det vidare. Det går liksom inte att ta bort en del av det. Jag ska försöka förklara. Och jag tänkte använda mig av ett långt bibelställe från första Johannesbrev 4. Jag ska försöka läsa det sakta, så vi kan lyssna och sen tala lite om bibelstället tillsammans. Eller tala om bibelstället. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla har ju samma med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är ett bud som vi har fått av honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Den nåd och förlåtelse vi får, det är ett stort uttryck för Guds kärlek till oss. Gud har älskat oss så mycket. Kan vi då göra något annat än att älska varandra och andra på samma sätt? Varför, frågar du kanske? Jag kan ta ett exempel. Det kanske haltar lite, men varför ger föräldrar sina barn julklappar? Jag tänker att det kanske är för att föräldrarna i sin del har fått julklappar dem. Och om du får, så följer det naturligtvis vidare. Vi har fått kärlek. Vi har fått nåd av Gud. Och vi, har vi tagit emot den kärleken, så kommer vi automatiskt att ge den vidare. För Guds kärlek och nåd är så oändligt mycket större än vad vi kan fatta. Att om vi tar emot den, så kommer den förändra vårt hjärta. Och det kommer att innebära att vi inte kan annat än älska. För desto mer nåd vi tar emot, desto mer kärlek vi tar emot, desto mer kärlek fyller oss, desto mer nåd fyller oss, och desto mer nåd och kärlek kan vi ge vidare. Så har du problem med att förlåta, så behöver du inte anstränga dig hårdare för att förlåta, utan lära känna Guds kärlek till dig mer. Du behöver söka Guds förlåtelse i ännu större utsträckning för att lära känna förlåtelsen som han ger. När du lär känna den förlåtelsen, den kärleken mer, då har du ett föredöme att följa. Då har du fått. Du kan vara glad i det. För det finns glädje i nåden. Och den glädjen och tacksamheten, den har det naturliga utflödet, den naturliga konsekvensen. Det blir naturligt att ge den vidare. Får jag en stor godispåse, så kanske jag skulle försöka äta upp den själv. Men får jag ett kilo eller ett ton godis, så skulle jag vara galen som skulle försöka det. Då är det naturligaste att jag delar med mig. Och Guds nåd kan inte jämföras med hur många ton godis som helst. Det är så mycket och så stort att jag inte kan hålla det kvar själv. För då kommer jag inte kunna ta emot godiset. Guds nåd är så stor att ge den inte vidare, så kommer jag inte kunna ta emot den. För då kvävs jag under allt. Om man tänker du bilden av godiset. Får du ett ton godis över dig, så måste du ge det vidare snabbt innan du drunknar av det. På något sätt är det så med nåden. Och grunden för all förlåtelse vi ger, det har sin grund i Jesus. I Kolosserbrevet 3:13 så står det så här: ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har någon att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, skall ni förlåta varandra. Grunden för all förlåtelse vi ger är det vi själva har fått. Vi har fått nåd. Och har vi inte fått den, så uppmanar jag dig, sök den. Sök Guds nåd och förlåtelse. För ge er frid i hjärtat. Men vi uppmanas att söka förlåtelse. Söka nåd mer och mer. Be om förlåtelse. Ta emot den. Låta den nåden och förlåtelsen förvandla oss och ge den vidare. Så nu kommer utmaningen till alla. Förlåt allt och förlåt alla. För du har i Jesus fått allt förlåtet. Så då är det naturligt att du i din tur ska förlåta alla allt. Och det här är inte lätt. Men vi har kärlek från Gud och nåd som hjälper oss. Och till er som kommer från en annan bakgrund, så till många av er invandrare, utmaningen är: förlåt dem som har förföljt er. Förlåt dem som har slagit er. Förlåt dem som har dödat era vänner. Förlåt dem som har kanske dödat era föräldrar eller barn. Jesus dog för dig medan du var hans fiende. Och till oss svenskar som inte har gått igenom samma svåra saker, även om vi kan ha gått igenom stora saker, det gäller samma sak för oss. Om jag ger en så svår utmaning som att förlåta dem som har dödat dina nära, till invandrare som kanske är nya i tron och har varit med om mycket svårare saker än många av oss, hur skulle då inte vi, som många gånger har varit levt längre i tron och genomgått mindre saker, inte förlåta de som har gjort illa oss? Så det är utmaningen den här söndagen. Be om nåd för din del och ge den nåden och förlåtelsen vidare till alla. Och det gäller verkligen alla. För förlåtelsen befriar inte delvis den personen. Den personen, om den inte vänder om, kommer få sitt straff av Gud. Det enda du gör av att inte förlåta, det är att du binder dig själv. Du drunknar under all den nåd Gud vill ge dig. Börja ge den vidare. Och ge den vidare till dem som har sårat dig mest. För det kommer ge dig befrielse. Mycket mer än den personen. För den personen som har sårat dig, den kommer Gud ta itu med. Och han är rättvis. Men förlåtelsen du har fått, den ska sträcka sig till alla. Precis som den förlåtelse du har fått har sträckt dig ut i hela ditt liv. Den du får ifrån Gud. Så låt oss be nu tillsammans. Herre, förlåt oss våra synder. Du ser att vi har skuld inför dig. Vi har inte lyckats så som vi har gjort. Vi har inte levt så som vi skulle ha gjort och som du vill. Förlåt oss i vår församling för att vi inte visat så mycket kärlek som vi skulle kunna gjort. Förlåt oss för de gånger vi har gett hårda svar eller brustit i kärlek. Förlåt oss för de gånger vi har varit lata. Förlåt oss för allt. Och förlåt oss här i Älvsbyn för att vi inte tagit emot mer av dig, av din nåd och din godhet. Och förlåt oss här i Sverige för att vi är så högmodiga i vår rikedom att vi inte ser att det kommer från dig. Förlåt oss, Herre, för att vi inte ger mer vidare av det goda du har välsignat oss. Förlåt oss för att vi samlar på hög så mycket mer än vad vi behöver när människor svälter och lider brist i vår värld. Förlåt oss för vår synd i Sverige, Herre. Omvänd oss. Förlåt oss som människor för vår synd. Och kom snart tillbaka. Jag ber, Herre, att du hjälper var och en att söka dig och söka din förlåtelse och nåd. Men också att ge den vidare. Fyll oss med mer av din kärlek och nåd. Tack för att det finns förlåtelse. Tack för din nåd. Och ge oss kraften att ge även till dem som sårat oss mest. Vem det än är, hur djupt såret än går, hjälp oss att förlåta. Förlåta totalt. Och ge oss i det frihet. Herre, ge oss frihet i det. Tack för din oerhörda nåd. Tack för din oändliga nåd. Tack för din oändliga nåd mot mig. Tack för din nåd mot korskyrkan. Tack för din nåd till var och en som sitter här. Tack för att du har gett oss livet. Att du ger oss mat. Tack Herre för att du ger oss allt detta goda. Amen.